Svåra haverier är kärnkraftens akilleshäl. Och det gäller ju för myndigheten att förstå de fenomen som kan uppträda. Veta att vi har en korrekt förståelse för det.
Ja, huvudorsaken för vård att kemin är med, det är ju för att det är kemin som styr hur mycket som sprids från bränslet och var det sprids och hur man då eventuellt kan stoppa det vid en eventuell olycka, och då framförallt radioaktiva ämnen naturligtvis.
Studier av svåra haverier i Sverige började 1980. Man kan säga kanske exakt i februari 1980.
And our research is to make sure that when you have severe accident, then you still can preserve the last level of defense, reactor containment.
Vad händer vid en härdsmälta i en kärnkraftsreaktor, och hur kan forskning bidra till att öka säkerheten och minimera risken för svåra haverier och utsläpp till miljön? Om det handlar Strålsäkert den här gången.
We are highly motivated by their intention to reduce the risk of severe accidents in nuclear power plants, specifically of Swedish design.
Vi är högt motiverade att minska risken för stora konsekvenser i samband med ett svårt haveri på ett kärnkraftverk, speciellt för reaktorer av svensk design. Det säger Sebastian Bechta, professor på avdelningen för kärnkraftssäkerhet vid fysikinstitutionen på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Sebastian och hans grupp studerar vad som händer i detalj vid en härdsmälta i en reaktor. Forskning som finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi befinner oss i ett laboratorium på KTH som ser ut lite som en verkstad. Massor av teknisk utrustning, dataskärmar och rör längs väggarna. Men det som ögonen landar på är en stor grå betongbunker som står mitt i rummet. Det är här inne som en del av försöken som Sebastian Bechta och hans grupp ägnar sig åt äger rum. Betongrummet kan närmast liknas vid den inneslutning som finns runt en reaktortank i ett kärnkraftverk.
In principle the idea is completely according to the nuclear power plant containment. But of course the
idén med den här inneslutningen är i princip densamma som inneslutningen för en kärnkraftsreaktor, även om formen och storleken skiljer sig. Den här är ju mycket mindre. Vi gör alla farliga försök inuti den här inneslutningen. Om det stänker ut material vid experimenten eller om det uppstår ångexplosioner, så kan vi stå utanför och observera utan någon risk. Inneslutningen tål ett högt tryck, hela 6,5 bar, säger Sebastian.
Tested for 6.5 bars of overpressure, of static overpressure.
Can we go inside?
Yes, of course.
Då går vi in här i inneslutningen som är byggd i laboratoriet. It's pretty thick, the walls.
Yeah.
Ungefär en meter tjocka tångväggar.
So, the concept of all our facilities.
Forskningen här handlar alltså om att studera vad som händer när kärnbränsle smälter. Något som inträffar om kylningen av härden i reaktortanken uteblir. Det som kallas för härdsmälta. Men de använder inte kärnbränsle vid de här försöken, utan andra blandningar av oxider och metaller som inte är radioaktiva.
Not here, of course, not in university located in downtown practically. No.
Det är helt enkelt inte möjligt för ett universitet som ligger mitt i stan att använda riktigt kärnbränsle vid försöken, och det kräver dessutom speciella tillstånd, säger Sebastian. Men vad är det då konkret som de studerar? Sebastian berättar att det enkelt uttryckt handlar om hur en smälta inne i reaktortanken beter sig. Hur smältan tar sig igenom tanken och vad som händer när den kommer i kontakt med annat material och andra ämnen i och utanför reaktortanken. Vid kontakt med vatten finns också risken för ångexplosioner, vilket de också studerar.
Or spreading of this melt in vertical horizontal direction and so on. Interaction of this melt with water. It's a very difficult test because you have a danger of steam explosion with quite high energy.
Sebastian pekar upp mot taket på inneslutningen. Där syns stora märken efter ångexplosioner.
Yeah, so what you can see at the ceiling, sometimes when we have very strong steam explosions, then the melt eruptions are even able to reach the ceiling. So you can see traces there.
Även om det alltså inte handlar om något riktigt kärnbränsle vid försöken, så handlar det om höga temperaturer, ibland över 1000 grader Celsius. Kärnbränsle i de svenska reaktorerna smälter vid ungefär 2000 grader. Kunskapen om förhållandena inuti reaktortanken är mycket viktig, berättar Sebastian.
The knowledge of InVessel happened to be extremely influential for what is happening ex-vessel, because the
hur smältan kommer bete sig i inneslutningen efter att den smälter igenom tanken avgörs av hur förhållandena i tanken var innan tankgenomsmältningen ägde rum. Det avgör till exempel hur stor risken är för ångexplosioner om smältan kommer i kontakt med vatten.
So we need improved knowledge for the both phases.
Men på vilket sätt är den här kunskapen som tas fram på KTH viktig? Patrik Isaksson är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och forskningshandläggare för de projekt som rör svåra haverier.
Svåra haverier är kärnkraftens akilleshäl. Och det gäller ju för myndigheten att förstå de fenomen som kan uppträda, som utgör en utmaning för säkerheten. Veta att vi har en korrekt förståelse för det. Sen är det också att verifiera eller förstå de säkerhetsanalyser som tillståndshavarna skickar in. Där de menar att de klarar av de krav vi har. Och den här forskningen verifierar ju det, kan man säga.
Vad kan det vara för något? Kan du ta något konkret, lättbegripligt exempel på vad det skulle kunna vara för någonting?
Ångexplosioner för kokvattenreaktorer är till exempel en sån sak som det är en utmaning. För som hördes tidigare så är ju inneslutningen den sista barriären. Och i svåra haverier och haverihantering då är det skyddet av den sista barriären som är viktig. Och där är ångexplosioner en utmaning. Så här har ju KTH har ju bedrivit forskning kring ångexplosioner. Och bedömningar som är viktiga att titta på. Det är en sak, men jag skulle framförallt vilja framhäva kylningen av härdrester i samband med svårt haveri där härdresten hamnar i inneslutningen. Och där strategin är att kyla härdresterna. Det har man ju tittat på mycket här och försöker kartlägga, och det är en viktig forskning. Kan inte härdresterna kylas så är inte smältan stabiliserad. Utan den utgör en potentiell utmaning mot sista barriären och potentiellt stora utsläpp. Så det är en viktig forskning som vi har stöttat här.
Den finansiering av forskning som Strålsäkerhetsmyndigheten står för kan delas upp i två delar. Dels är det forskning som syftar till att studera ett speciellt fenomen. Både för att höja kunskapen generellt inom ett område, men också för att myndigheten ska kunna använda sig av den informationen i föreskrifter eller utformning av olika krav på en verksamhet. Och dels handlar det om att stödja forskargrupper inom ett visst område för att kompetensen ska finnas kvar i landet och bibehållas. För forskningen om svåra haverier är båda delarna viktiga, säger Patrik Isaksson.
Vi är ju dels ute efter resultaten, men också som en infrastrukturfråga.
Varför är det viktigt att ha de här forskarna just i Sverige? Skulle det inte kunna vara forskare i andra länder lika väl som tillhandahåller samma, ungefär samma information?
Forskningen är ju internationell. Så att det är redan så att vi får ta del av andras forskning. Men jag ser det som viktigt att ha nationell kompetens. Dels med tanke på att det kan handla om mer frågor som är mer nära våra reaktorer. Och det är ju den forskning man gör på KTH är väldigt bra exempel på. De har utgått ifrån våra svenska kokvattenreaktorerna som är speciella i sin hantering av svåra haverier. Men också utifrån att ha närhet till den här typen av kompetens. Speciellt om det händer någonting någonstans i världen, så då kommer frågorna pocka på och då är det viktigt att ha kompetens nära till hands.
Ett av de större projektet inom svåra haverier som bedrivs på KTH, men även på Chalmers tekniska högskola, är APRI, en förkortning av Accident Phenomena of Risk Importance. APRI handlar om att studera olika fenomen som uppträder i haveriförloppet under en härdsmälta och finansieras av både Strålsäkerhetsmyndigheten och de bolag som driver kärnkraftverk i Sverige. Redan 1992 drog man igång projektet som är uppdelat i treårsintervaller. Nyligen avslutades APRI 10 och nu har man gått in i APRI 11. Sebastian Bechta berättar att det finns två huvuddelar av projektet.
The first one is how to cool down the molten fuel and how to isolate this corium in the water field deep reactor cavity.
Det första är att studera hur man kan kyla ner en härdsmälta och isolera den i inneslutningen utan fara för omgivningen. Den andra delen handlar om att skydda inneslutningen genom att undvika ångexplosioner som alltså kan uppkomma när det smälta bränslet kommer i kontakt med vatten.
Which can happen during interaction of melt with water.
Inriktningen inom APRI har skiftat över tid och föregicks av andra projekt kring svåra haverier. Docent Viktor Frid har tidigare arbetat på Vattenfall, Statens kärnkraftinspektion och Strålsäkerhetsmyndigheten, men har sedan flera år tillbaka, bland annat som adjungerad professor, varit knuten till KTH och forskningen där. Viktor började studera svåra haverier redan 1980 och gjorde delar av sin doktorsavhandling i ämnet i USA. Det var nämligen där som forskningsområdet föddes. Mycket beroende på olyckan i TMI, Three Mile Island i Harrisburg i USA i mars 1979. Viktor berättade att risken för en härdsmälta vid den här tiden såg som mycket liten. Händelsen förvånade därför många.
Det var en chock naturligtvis, men när det gäller just själva förloppet, då visste man inte mycket. Det tog lång tid innan man kunde komma in i härden så att säga och in i tanken och man såg vad som hände. Men lite senare efter olyckan då, när man började ställa sig de här what if-frågor. Vad hade hänt om smältan skulle tränga igenom eller smälta igenom botten av tanken och komma ut in i slutningen under högt tryck? Då liksom blev det en explosion av forskning. Man förstod att det finns väldigt många fenomen och förlopp som vi inte har tittat på tidigare. Tillräckligt mycket. Till exempel vätgasexplosioner, vilket har ni träffat och vilket gjorde att jag började jobba inom området.
Olyckan vid TMI i Harrisburg var allvarlig just eftersom en härdsmälta i en kärnkraftsreaktor hade sett så mycket osannolik. Inte omöjlig, men heller inte särskilt trolig. Däremot var olyckan inte allvarlig för omgivningen. Utsläppen som skedde var mycket små. Det var heller inte en total härdsmälta, utan man lyckades kyla härden efter en tid. Efteråt har man kunnat konstatera att knappt hälften av härden smälte innan kylningen avstannade processen. Reaktorerna som byggdes innan olyckan i Harrisburg var inte direkt anpassade för att klara en härdsmälta. Däremot var de anpassade för andra större händelser, som till exempel stora rörbrott där ånga med högt tryck strömmar ut och höjer trycket i inneslutningen. Reaktorinneslutningen klarar därför mer än väl den här belastningen. Men andra belastningar som kan inträffa vid en härdsmälta fanns inte med i kalkylen. Däremot hade det ställts krav på inneslutningens täthet så att den skulle begränsa utsläppen av mängden radioaktiva ämnen i händelser av ett svårt haveri.
Man har så att säga byggt inneslutningar för att klara mängd aktivitet som skulle kunna frigöras vid en härdsmälta. Men man har inte tagit hänsyn till alla fenomen som kan inträffa vid en härdsmälta, som ångexplosioner, vätgasexplosioner och så vidare. Därför man betraktade på den tiden och senare att det här är risken att man skulle få en härdsmälta, att säkerhetssystem skulle inte fungera, var så pass liten att man kunde bortse från den.
En annan viktig del för att förstå vad som händer vid en härdsmälta och hur man kan undvika den handlar om kemi. Att förstå hur olika radioaktiva ämnen beter sig kemiskt, till exempel var de tar vägen om smältan går igenom tanken och ut i reaktorinneslutningen. Den kärnkemiska forskningen om svåra haverier görs på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där Christian Ekberg är professor.
Ja, huvudorsaken för vår del att kemin är med är ju för att det är kemin som styr hur mycket som sprids från bränslet och var det sprids och hur man då eventuellt kan stoppa det vid en eventuell olycka och då framförallt radioaktiva ämnen naturligtvis.
Den kärnkemiska forskningen handlar alltså om att studera de olika radioaktiva ämnenas egenskaper för att se hur de beter sig när bränslet och dess inkapsling smälter. Och Christian poängterar att det handlar både om förhållandena i reaktortanken och i reaktorinneslutningen.
Är det så att de fastnar i vattenfasen? Är det så att de fastnar på väggarna? Är det något speciellt material i inneslutningen som de fastnar på? Är det så att de genomgår någon typ av kemisk reaktion som gör dem mer eller mindre mobila? Och i slutändan är det så att vi på något sätt kan förhindra ett läckage från inneslutningen om det nu skulle behövas. Till exempel funkar skrubberlösningen så att om man drar ut utsläppet genom skrubben, fastnar det där eller kommer det att läcka igenom i alla fall?
Den skrubber som Christian nämner är det som också kallas haverifilter. Filtret är till för att ta hand om radioaktiva ämnen som frigörs från inneslutningen. För om ångtrycket blir för högt i inneslutningen öppnas automatiskt eller manuellt en utgång för ångan där den kan strömma ut. Det här för att skydda själva inneslutningen från skador under ett svårt haveri. Men innan ångan går ut i miljön passerar den ett slags filter som fångar upp det mesta av de radioaktiva ämnena. Chalmers forskning har visat att filtrerna kanske kan bli ännu mer effektiva.
När vi har undersökt vad som händer i inneslutningen, hur saker fastnar, hur de beter sig, den slutgiltiga kemiska formen på de speciella ämnet vi pratar om, är det i en sådan form att det faktiskt fastnar i haverifiltret? Är det det så är vi ju glada. Är det inte det, då måste vi ju titta på hur kan vi modifiera sammansättningen av haverifiltret så att vi faktiskt kan fånga det. Man skulle kunna tänka sig att man modifierar till exempel färg eller vattenlösning eller någonting annat där som gör att det fångas bättre, att utläckande radioaktiva ämnen fångas bättre. Det skulle man kunna göra.
Som sagt så har inriktningen på forskningen inom APRI och dess föregångare förändrats över tid. I början av 80-talet när forskningen drog igång på området var det just den filtrerade tryckavlastningen man fokuserade på, alltså de så kallade haverifiltrerna. En fråga som aktualiserades efter olyckan i Harrisburg och den reaktorsäkerhetsutredning som gjordes i Sverige i november 1979. Viktor Frid berättar.
Ja, det var startpunkten för den forskningen i Sverige. Syftet var naturligtvis att utforma och ta fram kunskapsunderlag och konstruktionsförutsättningar för att bygga filtrerad tryckavlastning i Barsebäck. Det var ett regeringskrav. Så det var ett anledning att det startades. Man var medveten redan innan olyckan att man skulle kunna förbättra inneslutningsfunktionen genom att ha en någon slags säkerhetsventil. Så det fanns sådana diskussioner. Så det var inte helt nytt, men TMI-olyckan har naturligtvis ställt frågan på sin spets.
Så småningom installerades haverifilter på alla reaktorer i Sverige. Även flera andra länder följde efter. Men i landet som startade forskningen kring filtrerna, USA, installerades inga alls. Inte heller i Japan. Om det hade funnits haverifilter på reaktorerna i Fukushima Daiichi vid olyckan 2011 hade förmodligen utsläppen blivit betydligt mindre, kanske försumbara. Efter olyckan i Japan diskuterar återigen flera länder om de ska installera tryckavlastande filter eller inte. Forskningen på KTH och Chalmers har haft stor betydelse för förståelsen av olyckan i Fukushima, men har också synliggjort brister i kunskapen. Patrik Isaksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, berättar att förloppet vid härdsmältorna i Fukushima inte var det förväntade.
Det har gått hål på flera ställen. Smältorna har penetrerat tanken på flera ställen, förmodligen. Och det har inte ansamlats botten. Alltså härdmaterial, strukturmaterial har inte ansamlats i botten och tillsammans blivit en smälta som har frigjorts, utan förloppet verkar gått snabbare än vad modellen har sagt tidigare. Och det kan vi se genom att det ligger hela intakta strukturer i botten på inneslutningen i Fukushima-reaktorerna. Det är ingen som har förutsett det.
Om man hade förutsett det, hade det haft någon betydelse egentligen för det som hände i Fukushima?
Nej, ja, det är svårt att svara på spontant. Det hade haft betydelse på det sättet i analyserna att det hade haft bättre förutsättningar att förstå egenskaperna i smältan när den landar i inneslutningen. Vilket för svensk del då betyder... Vi hade haft en bättre förståelse för möjligheten att kyla smältan i inneslutningen. Förutsättningen att stabilisera smältan i inneslutningen är väldigt viktig för hela, för förståelsen av svårt haveri och kunna uttala sig om det ger acceptabla konsekvenser eller inte. Så den aspekten hade varit viktigt för Sverige att veta, ha förståelse för tanken om smältningsmoden. I Fukushima så de hade ju inte riktigt någon strategi för att hantera svår haveri, menar jag. De hade till exempel inte haverifilter. Utan jag antar att de hade gått mycket på den förebyggande, så att förebygga svår haveri. Det var strategin i huvudsak där. I min tolkning, med tanke på att de inte hade konsekvenslindrande system, så Vad hade de dragit för läxor av att de hade vetat att tanken om föringsmoden såg annorlunda ut än standardmodellen? Det kanske inte hade blivit så stora konsekvenser av den kunskapen för dem.
Olyckan i Fukushima i Japan har även påverkat forskningen inom APRI. På KTH tar man ett steg tillbaka och vill gå till botten med vad som händer inne i reaktortanken. Just för att de visat att förhållandena där har större betydelse för vad som händer om smältan tar sig igenom tanken än vad man tidigare vetat. Vi tar ett steg tillbaka och kommer att studera det mer på djupet, säger Sebastian Bechta på KTH.
Now we are a kind of forced to have a small step back and to study in more detail in-vessel phase of severe accident, malformation, relocation and potential modes of reactor pressure vessel failure and melt release modes in order to better predict what will be happening ex-vessel.
En härdsmälta är förstås en mycket allvarlig händelse för en anläggning, men behöver alltså inte betyda att det släpps ut radioaktiva ämnen i miljön. Lyckas man kyla härden och behålla den i reaktortanken behöver det inte ske några utsläpp av betydelse. Inte heller om smältan tar sig igenom tanken behöver konsekvenserna för omgivningen bli allvarliga, så länge inneslutningen är intakt. Har man som i Sverige haverifilter som tar hand om de radioaktiva ämnena så blir konsekvenserna för miljön små. Däremot blir förstås de ekonomiska konsekvenserna stora för den som äger reaktorn, eftersom den blir mer eller mindre förstörd beroende på hur mycket av härden som smälter. Men om det uppstår ångexplosioner i samband med ett haveri, då kan delar av reaktorinneslutningen skadas med utsläpp som följd. Det är just därför forskningen kring ångexplosioner och möjligheten att kyla en härdsmälta anses vara så viktig. Och om det värsta skulle ske, ett svårt haveri vid ett kärnkraftverk i Sverige, ja då används resultaten i den forskning som bedrivs på KTH och Chalmers även inom krisberedskapen. Strålsäkerhetsmyndigheten använder sig av så kallade integralkoder som enkelt uttryckt innehåller information om hur ett haveri kan utvecklas och vilka konsekvenser det kan resultera i. Patrik Isaksson på Strålsäkerhetsmyndigheten förklarar mer i detalj vad koderna används till.
Ja, det kallas för integralkoder och det är alltså koder som kan simulera hela förloppet under ett svårt haveri. Från de initiala bränsleskadorna, härdnedsmältning i tanken, det som man brukar kalla det fint för relokering, alltså smälta som hamnar i botten på tanken, tanken och smältning. Den här betongsmältareaktionen som kan uppstå i inneslutningen. Integralkoden hanterar hela det förloppet. Och en integralkod ser jag som att det är där det bästa kunnandet samlas för att modellera de här fenomenen. Så det representerar det vi känner till, samtidigt då som modellerna ska vara förhållandevis enkla för att det ska gå att göra hela den här simuleringen. Det är en balansgång mellan att ha sofistikerade modeller men också representera någonting som går att köra. Men det är de här koderna som är till grund för säkerhetsanalyser som tillståndshavarna skickar in. Analyser som vi gör via myndighetsstöd till exempel för att verifiera eller kontrollera olika säkerhetsfrågor eller farhågor vi har. Så då är det de här koderna vi använder.
Vad innehåller de här koderna för information då? Kan du ge något exempel på något konkret så?
Typiskt sett så är det ju tryck i inneslutningen är väl en viktig fråga. Temperatur i inneslutningen är verkligen en klassiker. För inneslutningen är den sista barriären i samband med ett svårt haveri. Och då är det väldigt viktigt att veta när kapaciteten för den överstigs. Och för svenska förhållanden så är det tidpunkten för när det blir ett filtrerat utsläpp.
Alltså ett utsläpp som går ut via det här kallade haverifiltret.
Ja, och det är ju väldigt viktig information i en krishändelse. Tidpunkten till när det sker, det är till exempel viktig information för räddningsledaren i samband med en kris. Men det är överhuvudtaget viktigt att känna till för att bedöma utsläppen och huruvida de är acceptabla eller inte. Men det här är bara ett exempel på vad man kan få ut, men det är Mängden vätgas är en annan fråga som koden kan ge. Hur mycket vätgas produceras under ett svårt haveri? När?
Och alltså då är koden till för att kunna veta det innan det har hänt. Så att man kan beräkna ja. I förväg. Är det så det fungerar?
Ja, exakt. Då kan vi ju bedöma risk utifrån vad vi känner till och vad koden ger. Men jag skulle också vilja framhäva framför allt eller understryka det koden också gör är ju bedöma utsläpp. Alltså den simulerar och analyserar, beräknar källtermen. Som är alltså det som kan potentiellt frigöras i samband med svårt haveri. Det är ju ja, en viktig uppgift för oss att veta. Och det ger koden.
Och den här informationen till som då ska bli en kod, ändras den då om ni får ny kunskap eller hur fungerar det?
Ja, koden är under konstant utveckling och förfining. Mycket i koden är ju fortfarande grov. Typexemplet är hur nedsmältning av härden modelleras. Den är grov fortfarande. Så det finns mycket att göra för att förbättra koden, men samtidigt är koden en bra beskrivning, en bra representation av vad som händer. Det tycker jag olyckan i Tjernobyl, eller olyckorna i Tjernobyl visar att det är mycket som återstår, men det är också mycket som fångas upp av koden. Koden har gått från att vara en ren grov riskbedömning till att kunna användas som utveckla haverihanteringsstrategier. Och koden är så pass sofistikerad nu för tiden att den kan användas till mer än bara grova riskbedömningar.
En förutsättning för att utveckla koderna så att de stämmer så bra med verkligheten som möjligt är att det finns en kontinuitet i forskningen. Att just APRI-projektet hållit på så lång tid utan avbrott ses därför som en stor fördel. Christian Ekberg på Chalmers.
Man kan alltså börja en enda, beta av och konstatera nu kan vi det här. Nu går vi vidare och tar nästa steg och sen tar vi nästa steg. Istället för som den normalfinansierade forskningen måste hoppa från tuva till tuva så blir man aldrig färdig.
Även Patrik Isaksson på Strålsäkerhetsmyndigheten menar att långsiktigheten är viktig för att kunna bygga upp kunskap på sikt.
Resultat läggs till resultat på ett systematiskt sätt. Att man tar vid där man avslutade sist i forskningen, vilket dels betyder att det inte blir något gap och att det inte blir något redundant gjort och att man kan gräva på djupet.
Och en del kanske skulle hävda att ja, men nu har man forskat på det här ett x antal år, nu räcker det väl, nu vet vi väl tillräckligt mycket. Vad skulle du svara på det?
Ja, jag tror tyvärr inte att man kan förvänta sig att det blir enskilda fenomen kanske man kan lägga till handlingarna och säga det här vet vi tillräckligt mycket om nu. Men jag har svårt att säga att svåra haverier, att man kan konstatera att nu vet vi tillräckligt, vi behöver inte forska mer. Speciellt inte för generation 2-reaktorer som vi har i drift nu, där svåra haverier inte fanns med från början i konstruktionen utan det kom som ett backfit, som en efterhandskonstruktion i samband med Three Mile Island-olyckan. Då konstaterade man att svåra haveri kan hända, vi måste hantera det, och så byggde man konsekvenslindrande system. Det jag menar är att det fortfarande finns så mycket osäkerheter kring inneslutningsfenomen och förmågan för inneslutningar att fungera som en sista barriär för att man ska kunna stänga frågan om svåra haverier. Jag har hört ibland i samband med installationen av OBH som är förebyggande system att nu har vi förebyggt så mycket så att nu behöver vi inte ägna oss åt svåra haverier. Det är ju egentligen samma tänk som man redan hade på Three Mile Island och man menar på att det kan inte hända.
Och de resultat man får fram på KTH och Chalmers, kan de användas även till helt andra reaktortyper utomlands?
Ja, absolut. Ja, det arbetet som KTH har gjort kring svenska kokvattenreaktorer. Intresset för den forskningen är stort i samband med när man tittar på Fukushima, som också var kokvattenreaktorer. Typiskt sett har ju forskningen dominerats av forskning i förtryckvattenreaktorer, för det är den förhärskande reaktortypen. Den forskningen som KTH och Chalmers gör har internationellt intresse för de existerande reaktorerna i andra länder. Absolut. Forskningen är ju ett internationellt sammanhang där man ger och tar. Och sen för Sveriges del så gör vi djupdykningar i våra specifika förhållanden, men mycket är ju generellt. En av anledningarna till att det är viktigt att ha forskargrupper är att det är de som har förutsättningar att ta hem internationell forskning och tillämpa och utvärdera på svenska förhållanden. Den forskningen är så kvalificerad så det går ju, det är svårt för till exempel en handläggare eller utredare som jag att titta på den internationella forskningen och omsätta den i vad betyder det här för Sveriges del, utan det kommer ju in direkt via modeller och koder i förläggningen, så att det är ytterligare en anledning till att det är viktigt att ha den här forskningen som jag ser det.
Det sa Patrik Isaksson, utredare och forskningshandläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Patrik nämnde OBH, det är en förkortning för oberoende härdkylning. Ett extra säkerhetssystem som kan kyla härden om alla andra system slutat att fungera. OBH är sedan den sista december 2020 infört på alla reaktorer i Sverige. Och vill ni veta mer om oberoende härdkylning så kan ni lyssna på ett av våra tidigare avsnitt med titeln Så fungerar oberoende härdkylning. Och med det är Strålsäkert slut för den här gången. Dela gärna podden på sociala medier till andra och följ oss på den plattform ni lyssnar på. Jag heter Pelle Zettersten och jobbar på kommunikation och upplysningsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten och tackar för att ni har lyssnat. På återhörande!